Härligt med en ny söndag. Känns det bra så här på söndagen? Och vi vet alla vem som kommer att vinna OS-guld i hockeyn. Det tror jag redan är klart. Ja, det är klart att det blir ju Sverige som vinner det. Eller hur? Det utgår vi ifrån. Jag tror ni har ägnat natten på knä i bön, eller hur? För de svenska kronorna. Inte. Det här kommer inte gå bra för 3 kronor idag, det förstår jag. Ja, men då vet vi ju varför. Ja, klockan 2. Och då vet vi, om de får silver, varför det blir så. Det är ju så att genom bön så finns det mycket man kan få. Och ja, vi skulle inte kanske dra ihop för mycket på det där, men det blir spännande i eftermiddag. Nej, det är inte. Nej, det är helt rätt. Titta, det var någon som var lite klurig på det här. Matchen har ju inte börjat än, så det är ju inte för sent än. Och får man sen se matchen live, så kan man ju vara i bön under tiden faktiskt. Det är så, vi kan ju inte sitta och heja på dem hemma i soffan, för att det förstår de ju inte där borta i Turin. Men man kan ju faktiskt be lite. Ja, och den också. Ja, där behövs mycket kraft. Österrikes landslag, de tror jag har väl återvänt hem till Österrike. Ja. Men vi tycker om dem också. Ni vet, Österrikes landslag, de har nog åkt hem de allra flesta av dem. För att det visade sig när man gjorde tillslag hos dem i OS-byn. Då var det gott om diverse preparat för att höja prestationen. Så kan man ju göra ibland ju, för att få lite extra kraft. Det. Men tänk vad gott som kristen. Jag behöver inte hämta kraft på det sättet. Jag kan hämta kraft hos Herren varje dag. Tänk vad härligt det känns. Känner jag mig lite risig en morgon, så kan jag faktiskt komma till honom och säga: Herren, nu är det kraftlöst och nu är det lite trött här. Sen får vi besöka läkaren ibland också, det får vi göra, men vi kan alltid hämta ny kraft hos Herren. Det är så underbart. Det kanske är tips till 3 kronor idag. Hämta kraft hos Herren. Vem vet, de kanske ligger på knä allihopa där. Jaja. Innan vi går in i dagens predikan, så tänkte jag att vi skulle ta en låsång till. Nu har inte jag texten med på det här, men vi kanske känner igen den. Och kan man inte sjunga med i den, så kan man alltid vara i tillbedjan. För att det är ju så, när man sjunger en lovsång, det är inte alla lovsånger som jag kan. Och ibland kanske jag inte alltid känner för att vara med och sjunga i den. Men då är jag i bön istället, av olika orsaker. Det är det som är så skönt med lovsång, att då ger ett utrymme faktiskt till också att jag kan vara i bön. Och om nu lovsångsgängen drar på lite ordentligt, så kan jag ju faktiskt, utan att riska att bänkgrannen hör vad jag säger, så kan jag ju kanske viska lite ibland. Men det finns olika, men det är så skönt att bara kunna få vara i lovsång. Och det är så underbart. Vi ska sjunga. Vi är med i en lovsång här först. Halleluja. Tänk vad härligt. I texten så sjunger de ju om alfa och omega. Och det är ju det grekiska alfabetet. Det är början och slutet. De har alfa till omega. Och tänk vad härligt att för oss, för många människor, så får Jesus, det får vara början och det får vara slutet i allting. Det är ju så underbart i sig. Tyvärr så är det många människor som inte har fått uppleva det här med Jesus. Som inte har fått uppleva att Jesus kan vara både det första och det sista i mitt liv. Och om vi skulle fråga människor om kristendom, så skulle de ha minst en åsikt i alla fall om det. Efter Knutby så har de två åsikter. Det har jag fått uppleva som pastor. Det är, man har en åsikt om kristendomen generellt. Men efter det som hände med Knutby, då är det väldigt lätt att alla pastorer hamnar i den fållan också. Så att två åsikter har icke-kristna om kristendom numera. Däremot så tror jag att om alla människor fick möjlighet att möta den kristendom som Jesus, och nu menar inte den som vi människor ibland håller på och sprider, utan den som Jesus undervisar dem, så tror jag att kanske inte alla, men att de allra flesta skulle ändra sin åsikt om hur det är att vara en kristen. Jag är alldeles säker på det. Ja, men det är därför jag står här idag också. Det är därför jag är kristen. Jag hade förmånen att få möta människor som berättade om kristendomen utifrån hur Jesus undervisade. Det tog lite tid, men därför ändrade jag också åsikt om det här. Och det här med att hur når jag en icke-kristen människa? Ja, den som hade svaret på att så här kan du möta alla människor, sen är det okej. Sen har de blivit frälsta. Om du säger så här, gör så här, sen är det klart. Den människan skulle vara värd Nobelpris regelbundet varje gång det är dags för det. Därför att det finns ingen patentlösning på hur man leder en människa till tro. Hur man kommer till tro, det är däremot samma sak. Frälsningen. Men hur kommer jag dit? Kristna människor har ju i århundraden skrivit och tagit fram olika material som har använts för att nå icke-kristna människor. Det finns en uppsjö av det här. Ett material som är modernt i vår tid är ju det här med alfa. Och det har skördat många människor till frälsning och kristendom, har det gjort. Det vi måste komma ihåg, det är att ett material som till exempel alfa, det kan aldrig göra människan kristen. Det finns inget material i världen som kan göra människan kristen. Att bli en kristen utgår alltid ifrån mitt eget viljebeslut. Materialet är en grund för att jag ska kunna förstå vem Jesus är. Det är en helt annan sak. Ni vet, det är som en manual till en ny stereo. Manualen i sig, hur mycket en läsaren, kommer aldrig få radion att hoppa igång. Tror jag inte i alla fall. Det har aldrig hänt för mig. För att radion ska starta så måste jag, så står det i manualen, tryck på start eller tryck på play. Och så tittar jag på radion, så står det play någonstans och trycker den. Eller så står det power. Jag tar ett viljebeslut och trycker på knappen. Då fungerar det. Idag ska jag faktiskt använda alfa-rubriken i sig om just den kristna tron. Och där har man, i det här har man tre ord om kristen tro. Man använder tråkig, osann och irrelevant. Tråkig, osann och irrelevant. För många icke-kristna människor så är det här precis vad kristendom handlar om. Den är tråkig, den är osann och den är irrelevant. Men för mig som är kristen så är de här orden totalt fel. Det är precis raka motsatsen. Den är härlig, den är sann och den är någonting för mig. Men då kan man ju fråga sig, varför uppfattar många människor kristendomen som tråkig? En orsak, tror jag, kan faktiskt vara i hur vi som företrädare nu pratar jag om präster och pastorer, hur vi ibland går klädda. Jag vet inte om ni har tänkt på det här. Det här varierar lite, men oftast när man ser någon som är fullmunderad präst eller pastor, så tror man ibland att man har hamnat hos begravningsentreprenören. Har ni tänkt på det? De kommer alltid svartklädda. Det är svarta skjortor och det är svarta påhängsjackor. Och vem vill umgå med en begravningsentreprenör dagligen? Ja, inte jag i alla fall. Någonstans instinktivt i människan, när man möter det svarta, så man, liksom man tar ett steg åt sidan och säger, okej, någon dag blir det en begravning, då kan vi mötas. Det är bara en orsak som kan finnas i många olika. Och därför tror jag att vi som finns aktiva som präster och pastorer skulle ta och kasta bort våra svarta prästskjortor. Jag har ingen svart. Jag vägrar köpa en svart. Den enda jag har, det är en grå som går ihop med kostymen. Det är det längsta jag sträcker mig i den grå färgen. Därför att, så vitt jag vet, så symboliserar inte kristendom död, sorg, tråkigheter. Det är klart att ska jag förrätta en begravning för en människa som jag vet inte är kristen, ja, då är det ju sorg, då kan det i och för sig i det fallet vara befogat, men inte annars. Människor som upplever sorg i olika situationer, vet man vad man gör med dem? De ordinerar man ett kyrkobesök. Lyckopiller hos läkaren och sen ett kyrkobesök. Det är en stående medicin. Däremot så är det väldigt sällan som jag har hört att någon ordinerar eller rekommenderar en människa att göra ett kyrkobesök för att uppleva glädje. Det finns kanske, men det är inte så ofta. Oftast är det motsatsen. Jag ska ta ett exempel. Tänk så här om Göran Persson. Han ringer till kommunalrådet i Smedjebacken och så ringer han till kommunalrådet i Ludvika. Och så säger Göran Persson, jag betalar hela kommunens skuld. Varenda krona ni har i skuld, det betalar jag. Och sen så ger jag er 1000 nya jobb i varje kommun. Tänk er det. Tänk vad härligt. Skulden är borta och sen 1000 nya jobb i varje kommun. Tänk vilken glädje. Men tror ni då att kommunens krisgrupp som finns, tror ni att den skulle sammankallas och säga, vi måste öppna kyrkan för att den som vill gå dit och liksom ta del av den här glädjen ska få göra det? Nej. Men om det blir en stor tragedi, då sammankallar man och sen så öppnar kyrkans portar så att de som känner sorg kan få dit. Men jag har aldrig hört att man har sammankallat och sagt att nu måste kyrkans dörrar öppnas för att människorna är så fyllda av glädje att de inte vet vad de ska ta till sig. Det tror jag inte ens finns. Det finns en de flesta kommuner har någonting som kallas för POSUM-grupp. Och det är en här krisgrupp. Där finns kommunalledningen med, kyrkan finns med, och det finns olika som har ansvar för såna räddningsaktioner. Tänk om Persson ringde och sa så här imorgon på måndag. Och så säger vi, ja, men då öppnar vi alla kyrkans dörrar så får människorna komma dit och jubla i glädje. Tänk så här. Tänk om alla Sveriges ståuppkomiker, ni vet de här ståuppkomikerna som vi hör och ser ibland på TV och som uppträder, och de finns på barer, krogar, och Jonas Gardell är en av dem som kan dra, jag tror det går in 1300-1400 personer på konserthuset i Stockholm. Han kan ensam fylla konserthuset ett antal föreställningar efter varandra. Nu kan vi ha olika åsikter om vad han gör på scenen där. Men har ni tänkt på att han drar fulla hus gång efter gång efter gång? Eller så kan man gå på ett annat ställe i Stockholm som heter Wallmans salonger. Det folk uppträder, och man har också såna här ståuppkomiker. Och folk har mäktigt roligt åt det här. Tänk om de här männen och kvinnorna en dag blir frälsta. Det är nästan så att man skulle ha någon, sammankalla någon bönekedja i Sverige, att Sveriges komiker skulle bli frälsta. För tänk när de här männen och kvinnorna blir frälsta. Och sen så går de in i tjänster som präster, pastorer och evangelister. Och tänk er de här männen och kvinnorna fyllda av helig ande står och undervisar i våra kyrkor. Jag tror att det kommer bli ett litet skifte av folk som besöker kyrkan. Men ofta så är det så att de som redan är kristna och räddade, de, inte alla men till stor del, de kommer nog aldrig besöka kyrkan mer. Men det gör mig inte så mycket. Därför att de har ju förhoppningsvis redan sitt namn skrivet i livets bok. Men tänk alla icke-kristna människor som skulle börja besöka en kyrka. Ja, det här kanske är en helt omvänd tanke. Men tänk er, stå upp komiker fyllda av helig ande i tjänst. Jag har lite svårt att se hur det här skulle gå till i sig, men någonstans så tror jag att det inte skulle vara skadligt, tvärtom. Tänk er människor sitta i bänkarna och få ett budskap som får dem att emellanåt skratta. Det är blandat med glädje, humor och allvar. Och så skulle de ropa Jesus allihopa. För att de känner att det här är någonting för mig. Ja, då får väl de andra som inte tycker om glädjen där, de får väl sitta hemma och tjura lite, tycker jag. För att de är förmodligen redan frälsta och då gör det inte så mycket. För att majoriteten av vår landbefolkning är ju på väg åt fel håll. Rent procentuellt så är vi ganska få som är på väg till himlen av våra 9 miljoner invånare i vårt land. Markus 1, en enda vers ifrån Markus. Vad säger Bibeln om detta med glädje? Markus 1, ska jag ta tre översättningar. Åkessons 1981 och Levande Bibeln. Då säger det som så här, Markus 1:1. En begynnelse av Jesu Kristi glädjebudskap. Levande Bibeln säger: här börjar den underbara berättelsen om Jesus Kristus, Guds son. Och 1981 års översättning säger: här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Här börjar. Det är vad Bibeln säger om kristendom. Att det är ett glädjebudskap rakt igenom. Och det är någonting att tänka på oss, för oss. Hur når vi ut med budskapet? Hur målar vi upp det när vi möter andra människor? Målar vi upp det som tråkigt eller målar vi upp det som ett glädjebudskap? Är någonting som är det bästa som finns i mitt liv? Vi behöver få människor att inse att kristendom är inte tråkighet. Det är kämpigt ibland, det är tufft ibland. Men och, det har jag ju, oavsett om jag har Jesus eller inte Jesus, så kommer jag alltid möta bekymmer. Oavsett om jag har Jesus eller inte, så kan det ju hända att jag en dag, nu när det är deklarationsdags snart, att jag får kvarskatt. Ja, men ta kvarskatten tillsammans med Jesus och upplev lite glädje i det här istället. Istället för att tro att det är något tråkigheter. Osan. Och det är inte så konstigt att icke-kristna människor uppfattar kristendomen som osan. Har ni tänkt på det? För att om vi börjar läsa om allt det här underbara som Jesus gör, för oss är det väldigt mäktigt underbart. Men en icke-kristen människa kanske ställer sig frågan: hur kunde han få liv en död människa? Hur kunde han gå på vatten? Hur kunde han stilla stormar? Och hur kunde han få så lite mat att räcka till tusentals människor? Plus allt annat märkligt som Jesus gjorde. Det är väldigt svårt för en icke-kristen att tro på det här. För att hur långt än vetenskapen har kommit idag, så kan man inte väcka upp döda människor. Man kan inte gå på vatten, såvida det inte är den här årstiden när det är tillfruset. Men pröva i sommar får ni se, med vanliga skor. Det går inte. Därför är det ibland väldigt svårt för en icke-kristen att tro att det här är sant. Därför att det känns så omänskligt. Det är så onaturligt. Men för oss är det ju helt naturligt. Men då kanske vi behöver tänka tanken att vi som tror på det här och som ser att allt det här är helt naturligt, då behöver vi tänka tanken: hur förklarar jag det här för en icke-kristen människa? Och här finns ett drag, kanske ett mode som pågår i vårt land nu. Det är att många kristna människor säger: jag vet ingenting. Och ni har hört det här. Har ni mött de här kristna som säger: jag vet ingenting? Jag möter dem både här och där. Därför att det har nästan blivit fult att påstå vad som är sanning i Bibeln. Att säga: så här står det, och det här är sant, och det här är rätt, och det är riktigt. Att jag har den inställningen. Om vi tittar på väckelsetider, eller om vi tittar på där det sker saker i kristendom, så har de kristna människorna alltid haft klart för sig vad som gäller. Oavsett om vi pratar i svenska kyrkan, vi pratar Frälsningsarmén, vi kan prata pingströrelse, oavsett vad vi tar upp, trots de olika inriktningarna, där det har börjat hända mäktiga, underbara saker, så har du gjort det på grund av att de har stått för en sanning. Jag kommer att tänka lite på Sankta Klara kyrka i Stockholm, därför att jag mötte Karl-Erik Salberg här om veckan. Det är ju inte in så mycket att prata om det här, men därför kommer jag att tänka lite på honom. Det här var ju en ganska stor kyrka mitt i Stockholm som var nedläggningshotad. Men idag så bara växer den och växer den. Och det här mötet som jag var med på, vi satt och pratade, så har Karl-Erik fått ett underbart bekymmer. De har för lite lokaler. De ryms inte i lokalerna. Inte så att gudstjänstlokalen, själva kyrkan i sig, är för liten på söndagarna. Där är ni ibland det också. Men deras arbete som de har runt omkring gör att lokalerna inte räcker till. Och ni vet, det är inte så lätt att bygga ut en kyrka i det formatet och säkert kulturminnesmärkt och allt vad det är. Det är inte bara att ringa på snickaren och bygga ut någonting. Men varför har Sankta Klara växt så mycket? Jo, det är för att de har följt det som Bibeln har sagt. De har sagt att så här säger Bibeln, att så här ska vi göra. Och det här är sanningen. Därför gör vi så. Men när vi kommer in i det här att liksom, vi är lite som katten kring het gröt. Hur ska vi kunna förklara kristendomen för människor? Då hamnar vi lite i det här att man inte vill pracka på någon. Tror jag vi känner, vi har hamnat lite i det här. Och vem skulle jag vara som vet mest och rätt och riktigt? Men vänner, vi har ju upplevt frälsningen. Då vet vi vad som är rätt och riktigt. Sen gäller det att hitta vägarna till andra människor. Det är det som är utmaningen. Det är det som är det härliga. Att hur hittar jag till Nisse, Kalle, Stina, i deras personlighet, hur hittar jag vägen till deras hjärta med evangeliet? Men om vi nu kommer tillbaka till det här med att den är, att människor tycker att den är osann, och så vet inte riktigt vi vilket ben vi ska stå på. Det finns så många människor i vårt land som inte kan skilja mellan vad GT och NT är. Och de flesta skulle säga: vad är GT och NT? Ja, gamla testamentet och nya testamentet. Många vet inte ens var i Bibeln gamla testamentet är och vad nya är. Hur tror ni att de människorna ska kunna möta Jesus när vi liksom tar ett steg tillbaks i vår undervisning och säger: men jag vet ingenting, du får hitta din väg själv i Bibeln. Här, varsågod, läs och så förstå. Och så vet de inte ens vad delarna i Bibeln är. Det är en omöjlighet som inte går ihop. Alltså måste vi som är kristna öka möjligheten för icke-kristna att få undervisning om världens bästa budskap. frälsningen. Vi måste kunna stå fast vid sanningen. Vi måste kunna stå fast vid det Bibeln säger. Sen behöver vi inte kasta in de här människorna i de mest invecklade troslärorna. Det finns ju ett steg långt innan. Om man tittar i de alfamaterialet så är man inte inne på någon djupt teologiska, konstiga historier. Det här är ju kapitel 1. Tittar man på del 2 så tar man upp den frågan: vem är Jesus? Det är ju det som är det viktigaste. Vem är Jesus? Sen fortsätter Alfa med delar som: varför måste Jesus dö? Hela det grundläggande. Och det är där vi ska öka möjligheterna för när vi möter de icke-kristna. Därför att det är: hur kunde Jesus få liv i en död människa? Hur kunde Lazarus plötsligt komma ur graven? Ja, jag kanske skulle kalla det för överkursen. Någonstans längre bort. När en icke-kristna människa får möta sanningen, så efter en tid så kommer den här människan att se att: ja, men det där var väl ingenting. Att han uppväckte Lazarus från de döda. Så what? Det var hur enkelt som helst. Det är för att det var Jesus som gjorde det. Johannes 14 och 6 säger så här. Det är Jesus som säger så här: jag är vägen, sanningen och livet. Det är det han är. Han är sanningen. Han är vägen och han är livet. Och det är det här som den icke-kristna människan behöver få ta del av. Sanningen. Och den får de definitivt inte del av genom att man stoppar en bibel i handen på dem och så säger man: gå nu hem och läs det här. Och kom tillbaka om du har frågor. Så gör de det. Och så säger vi: ja, men det här får du tolka precis som du själv vill efter eget tycke och tänke. Var tror ni den människan hamnar? Ja, i dagens sökande människor så kan man blanda ihop både kristendomen, man kan blanda ihop buddhismen, man går in i New Age. Det blir en salig röra att reda ut i slutändan. Att sen påstå att kristendomen är irrelevant, det är inte så svårt egentligen för en icke-kristen. För lyssna här. Vi knäpper våra händer, vi sluter våra ögon och sen så snackar vi med en kille som dog för 2000 år sedan. I ett land 300 mil ifrån Sverige. Okej. Okay. Hör ni hur det här kan låta en icke-kristen människas ögon eller öron? Vi knäpper våra händer, vi sluter våra ögon. Och bön förstår inte de riktigt, utan de tror att vi pratar eller snackar med den här Jesus som dog för 2000 år sedan, 300 mil från Sverige. Långt innan det fanns både telefoner och e-mail. Det känns inte direkt så där relevant för en icke-kristen människa. Att vi sen sjunger sånger om Jesus, om lammet, om offerlammet vars blod som renar all min skuld och tvår mig vit som snö. Ja, för en icke-kristna människan så tänker jag: nej, det här var nog inte mycket för mig. Och sen tänker de på, ja, men det här med Jesus, okej. Okay. Han var en snickargrabb. Han levde i Israel. Ja. Och så vitt jag vet så besökte han inte ens Sverige på sin tid. Liksom, vad har den här snickarkillen med mig? Han var inte ens akademiker. Vad har han med mig att göra egentligen? Så, bilden av Jesus ibland kan bli att de känner: nej, det här är totalt irrelevant. Jag har liksom ingenting med den här karln att göra egentligen. Om jag nu inte kommer kanske in på något spår det här med Israel och de här bitarna, man någonstans kanske hittar spåret där. Därför att oavsett vilken stad vi reser till i vårt land så kommer majoriteten av den stadens människor att i första hand, och det menar i första hand, bry sig om sig själva. Så är det. Människan bryr sig i första hand om sig själv. Sen finns det några få undantag. och sen i den staden man bor i. Fast om man läser och ser den statistik som finns på valresultaten idag, sen de sista åren, så är det väldigt knapert med folk som går till valurnorna varje gång det är val. Man bryr sig knappt om att liksom rösta av olika orsaker. Men om sig själv bryr man sig alltid. Sen kan man ju ha massor av åsikter, det vet vi. Vi kan ha åsikter om vad som händer utanför Sveriges gränser. Det kan man ju prata om på jobbet och i församlingen och hemma, var man än kommer. Men i slutändan kommer jag alltid tillbaks till mitt eget liv. Alltid mitt eget liv. På just den plats, den plätt, det hus, den lägenhet jag bor, där landar jag. Och därför kan faktiskt kristendomen, Jesus, kännas ganska irrelevant för många icke-kristna. Det är för man tittar på sig själv, här och nu, ingen annanstans. Alltså behöver jag som kristen, när jag samtalar med en icke-kristen, nå fram någonstans och förmå, eller få den här människan att förstå, ja, men Jesus är ju faktiskt någonting för mig. Aktuell, här och nu. 2006, mitt i Smedjebacken, om jag nu bor på Vasagatan i två rum och kök med hiss och tvättstuga i källaren. Det är liksom, det är mitt liv. Hur får jag in Jesus i mitt liv? Hur blir han relevant här? Vi ska se vad Paulus gjorde. Han reste runt på många ställen och mötte många människor. I Apostlagärningarna så gjorde han en resa från Apostlagärningarna 17. Och ni vet, nu när jag säger Apostlagärningarna 17 och 19, en icke-kristen människa skulle undra, vad då Apostlagärningarna 17 och 19? Vad menar du då? Ja, hade vi nu haft samma biblar hade jag kunnat sagt vilken sida det var på. Och 17, ja, det är kapitel. Och vers, det är 19. Det var Paulus. Men vem är Paulus då? Ja, så här skulle man kunna hålla på. Men så här säger Paulus i alla fall. Det tog honom med sig till Areopagen. Nu läser jag Levande Bibeln. Kom och berätta mer för oss om den här nya religionen, sa det. För det är ganska märkliga saker du har att säga. Och allt är nytt för oss. Så jag tror att en icke-kristen människa skulle uppleva kristendomen idag. Det här är nytt för mig, kom och berätta. Och så gör Paulus det. Så fortsätter från vers 21. Detta var egentligen inget ovanligt för alla atenare. Såväl som alla utlänningar i Aten tycks använda all sin tid till att diskutera de senaste idéerna på modet. Paulus ställde sig alltså framför dem på Areopagen och sa: atenare, jag har lagt märke till att ni är mycket religiösa. För när jag har promenerat omkring här har jag sett många altaren. Ett av dem hade inskriften åt den okände guden. Ni har bett till honom utan att veta vem han är. Och nu vill jag berätta för er om honom. Och här tror jag att vi hamnar i samma situation med icke-kristna människor. Jesus är okänd för dem. Namnet kan vara bekant, men sen blir det någonting okänt. Och nu fortsätter Paulus att berätta. Han säger: han skapade världen och allt som finns i den. Eftersom han är himmelens och jordens herre, bor han inte i något tempel som är byggt av människor. Människor kan inte med händer tillfredsställa hans behov, för han har inga behov. Han ger liv och anda åt allt och fyller alla behov som finns. Han skapar alla folk från en enda människa och spred ut dem över hela jordens yta. Han bestämde människornas tider och stakade ut deras gränser. Hans syfte med allt detta var att de skulle söka Gud och kanske hitta vägen till honom och finna honom. Han är nämligen inte långt borta från någon av oss. För det är i honom vi lever och rör oss och existerar. Alldeles som en av en av era egna poeter säger: vi är Guds barn. Om detta är sant, så bör vi inte tänka oss Gud som en bildstod, som människor tillverkat av silver eller guld eller huggit ut i sten. Gud har haft överinseende med människans tidigare okunnighet om detta. Men nu vill han att alla ska lämna avgudarna och bara tillbe honom. Tänk vilka härliga ord Paulus säger här. Först förklarar han för alla som är där: vem är Gud? På ett ganska enkelt sätt. Han är jordens och himlens skapare. Sen så längre fram, ifrån vers 32. När de hörde Paulus tala om en person som varit död men uppstått, skrattade några, vilket är naturligt. Men andra sade: vi vill höra mer om det där en annan gång. Det satte punkt för Paulus diskussion med dem. Men några förenade sig med honom och kom till tro. Några skrattade, andra sa: vi vill lyssna mer en annan gång. Och några kom till tro. Det är ungefär så det går. Men vad gjorde Paulus? Han gjorde tron relevant för alla de som stod där och lyssnade. Och precis så är det för oss också. Att få icke-kristna människor att se att tron på Jesus, den är relevant för mig. Det är någonting för mig. Och vi har en utmaning, måste jag säga, idag, som inte fanns förr. Det är för att idag i vårt samhälle så har ju kristendomen fått en ganska undanskymd plats. Man får inte ha morgonbön i skolan längre. Förr när fröken trampade orgel eller spelade piano, så sjöng man någon morgonsalm. Det här skulle inte gå så bra i en kommunal skola att göra idag. Risken är att den här läraren skulle få en reprimand. Det är för att det finns ju så många andra människor att ta hänsyn till, skulle det vara. Det är knappt att man får gå till Svenska kyrkan på en skolavslutning idag. Det finns skolor som har ställt in skolavslutningarna i kyrkan på grund av vad man säger: hänsyn till andra religioner, andra troende. Kristendomen är inte självklar i vårt samhälle som den var förr på samma sätt. När den generationen som växer upp idag växer upp, så får de inte grunden om Jesus på samma sätt. Förr så var väl söndagsskolan nästan obligatoriskt, oavsett om man var kristen eller inte. Det var någonting som bara tillhörde. Fröken eller magisterns morgonsalm eller morgonbön, liksom, den bara var där. Skolavslutningen i kyrkan, den bara var där. Det fanns så mycket naturligt av kristendom redan från barnsben som inte finns idag. Alltså, när vi möter en uppväxande generation människor, så får vi någonting härligt att ta oss an. En utmaning. I vuxen ålder ska vi försöka leda dem till tro på Jesus. Utan att de haft det sedan de växte upp. Det är en utmaning som heter duga. Men en härlig utmaning. Det här vi behöver komma ihåg. Att genom Jesu död, uppståndelse, så är frälsningen möjlig. Det är genom tron på Jesus som frälsningen blir möjlig för varje människa. Vi kan aldrig frälsa en människa. Det är en omöjlighet. Det behöver vi aldrig ta på oss. Men det är vi som är bärare av glädjens evangelium. Tänk vilken skillnad. Vi kan aldrig frälsa människan. Men vi har fått den förmånen. Och det här är en förmån. Att vara bärare av glädjeevangeliet. Tänk vad härligt. Egentligen. Att Jesus har gett oss det förtroendet. Det är det han har gjort. Det är ett förtroende. Och så talar vi om bördor. Men Jesus säger att min börda är lätt att bära. Så alltså blir hans börda att vara bärare lätt. Att vi sen har gjort det tungt är en annan sak. Men det är för att vi har gått lite snett när man läser Bibeln. Det är ju så. Det vill säga, om man har fel glasögon på sig när man läser ibland, då kan ju texten hoppa runt. Det här är en mäktig förmån. Jag ska alldeles strax sluta på det här. Men kom ihåg de här tre orden som många människor, icke-kristna, har om kristendom. Att den är tråkig, osann och irrelevant. Därför att om den vore det bästa som fanns, om den vore sann och om den vore någonting för mig. Ja, men varför finns det så mycket icke-kristna människor då? Det går inte ihop, eller hur? Alltså är det någonting som gör det här. Och jag har ingen metod som säger att gör så här så kommer den här människan att komma till tro. Det finns material som vi kan använda. Men det är vi som är bärarna. Och varje möte med varje människa är unikt. Det går inte att kopiera och säga att ja, men den här blir frälst si och så gör jag likadant där. Men det är det som är det härliga. Tänk vilken utmaning vi har fått. Undra vem av oss som kommer möta just den människan eller den människan. Ja, vi är bärare allihopa. Frågan är, vem ska vi bära det till? Jag vet inte vem vi har i våra tankar, men det är så. Det här tycker jag känns underbart att få bära. Liksom ta fram evangeliet i bakfickan och vem ska jag ge det här till idag? Vem ska jag få liksom någonstans börja samtalet med? Ibland tar det lång tid. Och ibland går det fort. Det är som Paulus, jag tror det var Paulus som sa så. Jag kan ha fel där. Om det var konung Agrippa han mötte. Ja, men vem är Agrippa då? Ja, han var kung för 2000 år sedan. Jaha. Och då sa han att det här gick fort för Paulus. Att få honom att komma till tro. Och då säger Paulus, fort eller långsamt, det spelar inte så stor roll. Det var lite friörsatt, men ja, glädjens budskap. Vi ska sjunga, jag vet inte om vi kan det, men det är en sista sång när jag ska lämna tillbaks. Att vi får vara i bön i den här sången också. Vi har haft den någon gång för ett tag sedan. Lite poppigare variant på lovsång, men texten är helt underbar. Det handlar om att mitt namn är skrivet i livets bok. Och det finns rörelse till den här också, men jag ska inte göra dem här idag. Men någon gång kanske vi gör dem här. Jag är alldeles för osäker på dem. Men är det någon som kan rörelserna till den när ni hör den, så får ni gärna hoppa upp och visa dem.
när jag hörde den där sången en gång, jag kommer inte riktigt var det var, om jag var i Norge eller var det nu jag var, men i alla fall var det så där en 2-3 tusen personer samlade i en stor sporthall. Och det var tur att det var betonggolv, alltså, för att det var det var ingen som stod still, utan alla hoppade. Ja, men glädje och glädjebudskapet. Tänk, att få vara kristen, det är glädje i hjärtat. Jag tror att det får vi alltså förmedla, den trygghet och den glädje, den grund vi har. Jag får inte vara, som jag vet, det var en i Hagfors, han berättade, han hade någon predikan, och det jag kommer ihåg från predikan, det var att han berättade att de var ute och åkte bil i, det var sådär regnigt och dimmigt, riktigt blött, va. Och sen så kom de förbi en hage med hästar som stod där i regnet, ösregnet och blött. Och då frågade pojken om hästen var religiös. Ja, varför tror du det? Jo, han såg så ledsen ut. Du vet hur hästar kan se ut när det är riktigt blött och regnar. Ja, det är det väl inte som folk i Smedjebacken ska om jag, utan mungipra upp lite grann.